Det här är en podd från Svenska Yle.
Det brittiska parlamentsvalet är över och Boris Johnson, premiärministern och de konservativa tog en skrällseger. Är det här början på slutet eller slutet på början på Brexit-sagan? För Brexit har varit det stora temat i det här valet. Och det här ska vi nu diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag vår utrikesreporter Viktor Heikel på plats i London. Viktor, hur är stämningen där nu så här dagen efter?
Jag tror nog att det är många människor som fortfarande inte har riktigt lyckats plocka upp hakan från golvet efter speciellt på det här valgasundersökningen publicerades, så var det nog många som var mycket, mycket förvånade över hur stor majoriteten var för Boris Johnson. Man hade ju nog väntat sig att det skulle bli en valseger, men att den här majoriteten är så här stor, så här övertygande, så det har nog slagit så gott som alla, inklusive Tory själv med häpnad. Så mest är nog folk bara chockade.
Med mig här också vår Europakorrespondent Rickard Husu. Vad är filisarna där på andra sidan engelska kanalen i Bryssel så här dagen efter valet?
Ja, man kan ju nog säga att då du frågade om det här är en början eller ett slut, så vi börjar nog se slutet på det långa farvelet som Storbritannien har tagit av EU som inleddes med folkomröstningen 2016. Nu verkar det som att den här klara majoriteten som det konservativa partiet har fått i och med det här valet nog kommer att bädda för att Brexit blir av. Och sen måste man börja rikta blicken på det som händer genast efter det vill säga förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.
Precis, och det här ska vi också rikta våra blickar mot alldeles strax. Men jag tänker ännu börja så att säga ännu gå tillbaka till det här själva valresultatet. Premiärminister Boris Johnson och de konservativa tog alltså en brak seger över arbetarpartiet Labour och deras ledare Jeremy Corbyn. Du var inne, Viktor, här på att, liksom, att det här var en stor överraskning. Vad är det som är överraskande? Jag menar, opinionsmätningarna har ju visat att Tory med sannolikhet vinner.
Det har de. Det överraskande här är hur övertygande den här segern har varit, speciellt i många områden i västra, nordvästra och norra England, som man tidigare har kallat för The Red Wall, den röda muren. Det har varit alltså ett geografiskt område som i princip har utgjort helt av säkra Labour-fästen till valdistrikt. Och många av de här distrikten har nu fallit till Tories. Det vill säga, Tories har lyckats rikta ett budskap till de här områdena där största delen av befolkningen har röstat för att lämna EU. Ett budskap som går ut på att vi är de enda som klarar av att slutföra den här processen så snabbt som möjligt. Och Labour kommer att dra ut på den här processen. Vi kommer aldrig att bli färdiga med den och de kommer att förråda folkomröstningen från 2016. Och det här budskapet har gått hem. Man ser att massvis med Labour-väljare i de här distrikten har hoppat över till Tories. Men vi ser också att massvis med väljare helt enkelt har blivit hemma. Vi ser massvis med Labours anhängare har låtit bli att rösta på Labour under Jeremy Corbyn, troligen delvis åtminstone av den orsaken att han inte har kunnat presentera en klar idé av vad Labours Brexit-plan eller en ideal eller strategi skulle vara.
Så det blev ett Brexit-val, det var alltså Brexit-frågan som avgjorde valet, kan man säga.
Absolut var det Brexit-frågan, och det bekräftades gång på gång på gång när jag talade med folk, så återkom de till Brexit. Trots att de själva påstod att det är inte den viktigaste frågan i valet, så var det ändå Brexit man alltid återgick till.
Jag tänker just på de här opinionsundersökningarna inför valet där många förutspådde ju att det kan ändå i slutändan bli ganska tight race mellan de konservativa och arbetarpartiet. Och jag menar, så här prognoser har vi ju sett förut och de verkar allt oftare liksom slå helt fel. Kan man ens lita på de här opinionsundersökningarna eller vad handlar det om det? Har du, Riku, någon tanke här?
Ska vi se så här att om vi tänker på de här opinionsmätningarna så konstaterades det ju nog att valresultatet i Storbritannien är väldigt svårt att prognostisera. Det är ju nog en brasklapp som hela tiden experterna har lagt in här att man kan få en stor bild av hur populära partierna är på nationell nivå, men just i och med att valet sist och slutligen avgörs i de 650 enskilda valkretsarna så kan det just gå som vi har sett nu att Tories egentligen inte ökar så hemskt mycket i absoluta antalet röster, men att de just har vunnit i rätta valkretsarna och sedan då Labour på motsvarande sätt har förlorat, kanske bara med en hårsmån, men ändå i andra valkretsar, och då ser vi just det här valresultatet.
Så det här valresultatet, så att säga, säger inte helt allting om liksom på något sätt det här definitiva stödet för eller mot Brexit. Det handlar också om liksom politisk strategi här som ligger bakom det här valresultatet. Men jag tänker när jag själv har följt med hela den här utdragna Brexit-soppan här, så här från Finland, om man tittar på vad som händer i Storbritannien, så jag får min uppfattning har varit att okej, att det här är en fråga som splittrar det brittiska samhället väldigt mycket. Och jag har fått en känsla av att det ändå är ganska liksom jämnt mellan de här två lägren, de som är för Brexit och de som är emot. Men nu det här valresultatet verkar ge en lite annan bild. Hur är det riktigt, Viktor? Har vi liksom en skev bild av det här, så här på distans här från Finland?
Kanske egentligen inte, men det är en sak vad det här valresultatet ger för fördelning av makten i parlamentet, och en sak om man tittar på hur det nationella resultatet ser ut. Om man drar skiljelinjen där, att vilka partier kan tänka sig en andra folkomröstning om ett avtal eller att bli kvar i EU, så går den sidan de facto strax över 50%. Jag tror att de ligger på nästan 52%, medan de partier som definitivt har sagt att det ska bli ett Brexit och det genast får kring 48% eller lite under. Så det är de facto fortfarande mycket jämnt när man bara ser på den här frågan.
Precis.
Sen är det en annan sak hur det ser ut när man fördelar det i politisk makt i ett sådant här parlamentsval.
Sen är också Storbritannien ett land där förstås vänster- och högerfördelningen ändå är väldigt stark, det vill säga speciellt om man tänker att du är en konservativ väljare som av tradition av hävd inte har röstat på Labour, så hade det varit en väldigt svår situation för en sån väljare i det här valet, alltså konservativa remainers, hur de har röstat i den här valrörelsen, att rösta för en impopulär Jeremy Corbyn, att rösta och lägga sin röst på Liberaldemokraterna som kanske inte lokalt har haft någon chans att bli invalda, eller då att med långa tänder ändå rösta på Boris Johnson trots att man inte delar hans uppfattning om Brexit. Och jag tror att det här trots allt, om man ser på valresultatet, är någonting som många konservativa väljare har gjort.
Man ser här liksom ett nytt väljarbeteende bland britterna, att man röstar så där traditionellt mera.
Åtminstone ser vi att det är många faktorer som spelar in här.
Men det här blev ju då ett helt klart ett Brexit-val, men är nu allt klappat och klart för Brexit?
Jag skulle säga så här att alla beslut är ju inte ännu fattade. Själva utträdesavtalet måste ju ännu ratificeras rent juridiskt. Men intrycket nu när jag följer med diskussionen här i Bryssel är nog den att vi oundvikligen nu går mot en situation där parlamentet i London först kommer att godkänna det här avtalet. Det talas ändå om att man ska ha en andra omröstning om det här före julen. Och att man sen då i januari går vidare med den här processen. Det har ju inte varit ett problem ur EU:s sida. Från EU:s sida har man ju hela tiden sagt att om bara London kan komma överens, om man kan fatta ett beslut om det här och parlamentet i London godkänner det här utträdesavtalet, så är också EU med på noterna.
Vad är, Viktor, din uppfattning där sett ur brittisk perspektiv? Kommer britterna nu ut ur sitt Brexit-limbo?
Jag tror nog att de gör det, åtminstone politiskt. Sen är det en annan fråga hur väl logistiskt förberedd man är på vad som händer då det här Brexit-avtalet träder i kraft, och om man får allting i skick till den 31 januari. Men 15 minuter efter att vallokalerna hade stängt ungefär, så satt Priti Patel, inrikesministern, i BBC-studio och lovade att det definitivt blir ett Brexit före den 31 januari.
Ja, den sista januari ska Storbritannien alltså lämna EU officiellt. Men vad betyder det här i praktiken? Är Storbritannien verkligen då frigjort från EU, Rickard?
Nu, inte genast, därför att vi har en övergångsperiod på åtminstone 11 månader. Man kan då säga alltså att vi nu ser ut att undvika det som kanske skulle ha varit det värsta tänkbara scenariot, det vill säga att Storbritannien skulle ha kraschat ur EU helt utan någon typ av överenskommelser och avtal.
Är det alltså uteslutet med en hård Brexit?
Ingenting är förstås helt uteslutet, men nu har vi ju, jag menar, för att en hård Brexit ska bli av nu, så krävs det ju då att att det uppstår problem med själva relativiseringsprocessen, att det plötsligt visar sig att till exempel de konservativa ledamöter som inför valet har sagt att de är beredda att acceptera det här avtalet av någon anledning plötsligt inte längre är med på noterna. Men om det är så att det konservativa partiet är så enigt som det har framstått i den här Brexit-frågan och Boris Johnson har kontroll över sitt parti, så säger jag nog att man kommer att godkänna det här avtalet. Och sen har man som sagt några månader på sig att börja förhandla om ett framtida avtal. Det blir ju jätteutmanande. Vi ska komma ihåg att det här bara är början på förhandlingarna, det här utträdesavtalet. Sen efter det handlar det om att fundera på hur relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut i framtiden. 11 månader är en väldigt, väldigt kort tid. Vanligen tar den här typen av förhandlingar flera år, upp till 10 år kan det ta att förhandla, så att komma överens på 11 månader är nog minst sagt utmanande.
Och vad är det nu britterna och EU ska förhandla om konkret?
Allting. Det är ju det som är att utredningsavtalet så egentligen sätter ju bara ramarna för med vilka villkor Storbritannien lämnar EU, och det är så att säga en liten respit. Vi har en övergångsperiod och vi har kommit överens om att saker och ting mer eller mindre fungerar som tidigare. Men vi har fortfarande ett datum, slutet av 2020, då vi har ett nytt ödesdatum. Och då står vi potentiellt inför en ny situation där Storbritannien så att säga riskerar att krascha ur EU utan en överenskommelse om ett framtida avtal. Det vill säga en ganska likadan situation som vi har haft flera gånger tidigare redan.
Jag tänker på den här politiska turbulensen i Storbritannien som ju Brexit har förorsakat. Vad tror du, Viktor, kommer liksom läget att lugna sig nu eller fortsätta turbulensen, eller kan Boris Johnson nu andas ut av lättnad att nu liksom är han fem för att ta hem det här Brexit-segern?
Jag tror nog att han kan andas ut av lättnad åtminstone för en liten stund, med hänvisning till det som Rico just talade om. Men alltså, om man tittar på hans sits i parlamentet, så ser vi att största delen av de Tory-medlemmar i parlamentet som har orsakat trubbel för honom har antingen självmant valt att inte ställa upp i det här valet eller har petat av sina lokala partiavdelningar. Så han har nog ganska fritt fram att styra, och jag tror jag ganska enat parti bakom det här avtalet, helt enkelt för att man nu också ser att löften om att få det här överstökat ger avkastning i form av en så här stor majoritet. Så jag tror att det är ganska få parlamentariker som skulle vara benägna att sätta sig på tvären mera i det här skedet, för priset man betalar är så högt.
Men jag tänker just, Viktor, det här att nu, som du säger, Boris Johnson, premiärministern, verkar då antagligen få friare tyglar att då driva sin Brexit-politik. Betyder det här att liksom den brittiska politiken och samhället fortsätter att vara så att säga kidnappat av den här enda stora frågan, att på en sätt liksom Tories går mera in för att vara ett ensaksparti?
Det är en svår fråga. Jag tror inte att de kommer att vara ett ensaksparti, för att samtidigt som man har kommit med de här Brexit-löftena så har man också vunnit över en massa nya väljare som också förväntar sig saker. Man har givit andra löften också, bland annat gällande sjukvård och säkerhet och så vidare och så vidare. Det här är också löften som de här människorna kommer att titta på och kräva någonting på grund av. Men före det här är överstökat på det sättet att man kan säga att nu har vi genomfört Brexit, så tror jag nog att det fortfarande kommer att ta all politisk energi i det här landet.
Mm. Jag försöker sätta mig in här också liksom i hur EU tänker i den här frågan. Okay. Jag menar, förstås, EU har inte stött hela det här britternas Brexit-projekt. Men kan man någonstans lite så där på ett sätt också andas ut av lättnad på grund av att man nu på ett sätt kommer vidare i den här processen? För nu har det just varit ett sånt här svårt skede där det ingenting går framåt och det har varit en stor ovisshet. Men nu vet man lite mer. Hur tror du, Rickard, att man resonerar? Är det en befriande känsla nu när man kan komma vidare åtminstone i de här förhandlingarna?
Jag får nog intrycket nu när jag har följt med diskussionerna här i samband med toppmötet att många upplever just precis så att det har blivit dags att släppa taget. Man har trots allt ändå ett avtal nu. Man alltså undviker det värsta tänkbara scenariet där Storbritannien helt och hållet kraschar ur.
Jag funderar just det här liksom psykologin här som ligger bakom att man är trött på något sätt den här evighetsprocessen och manglande kring Brexit. Var det här också det som fick nu, tror du, Viktor, många britter att rösta sen ändå för Brexit?
Det tror jag definitivt. Allt jag har hört, allt jag har sett här tyder på att en stor del av de avgörande rösterna har lagt på Tories just på grund av det här. Att folk är så trötta på den här processen. folk är så slut helt enkelt på att följa med det här och känna sig ganska förnedrade också som nation av att ha följt med en sån här politisk process där politikerna har verkat helt inkapabla av att fatta något vettiga beslut eller något slutgiltiga beslut åtminstone. Men samtidigt så vet jag nog att ganska få väljare här är medvetna om att det här de facto bara kanske är slutet på början och inte början på slutet. Och att det finns en sån här lång process ännu på kommande, potentiellt mycket lång process ännu på kommande. Där man ska göra upp om det här slutliga förhållandet mellan EU och Storbritannien.
Mm. Och sen när du var inne på psykologin här så kan man ju också tänka sig den vägen att så länge man har förhandlat om ett utträdesavtal så har förstås EU-27-länderna måste visa upp en väldigt enig front. Men på något sätt när vi står inför fullbordat faktum Storbritannien har lämnat EU, även om kanske ingenting förändras över en natt i umgänget mellan EU och Storbritannien, så då kan man ju då börja bygga upp ändå en ny relation. Då inser man att Brexit redan har inträffat, det är ingenting man kan ändra på, och då är ju naturligtvis EUs intresse i den situationen att försöka ha en så god och nära relation med Storbritannien som möjligt, och det tycker jag också att man ser i de kommentarer och reaktioner från EU-ledarnas sida som har kommit. Man förstås fortfarande beklagar att Storbritannien lämnar EU, men samtidigt att man högaktar det här valresultatet, åtminstone ser att vi har en väg framåt, att vi får någon typ av klarhet kring vad som kommer att hända under det kommande året.
No, men tror ni att det finns en risk att vi kommer igenom ett år att sitta här och diskutera Brexit än en gång?
Jag tror att risken överhänger.
Det är en risk utan en sannolikhet.
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 Ni sa det nästan unisont där. Det råder tydligen stor enighet om den saken. Brexit är inte avklarat, långt ifrån.
Det är nog precis så, det är långt ifrån och precis som Viktor sa det här, så jag tror att man i Storbritannien inte riktigt är medveten om hur mycket som ännu som kommer att krävas i förhandlingsväg, hur tuffa de här förhandlingarna ännu kan bli.
Precis. Viktor, ville du ännu
också
säga?
Ja, jag skulle bara vilja säga att också om det är så att man faktiskt under de här 11 månaderna lyckas ro i land någon slags frihandelsavtal och andra avtal, så kommer vi ändå, tror jag nog, att få handskas med efterdyningarna av Brexit mycket längre än så. Så jag tror nog att vi kommer att tala om det här om ett år, om två år, om tre år och så vidare. För det här är ett historiskt beslut.
Brexit-sagan är långt ifrån slut. Tack Viktor Heikkö på plats i London och Rickard Husu på plats i Bryssel för det här samtalet. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johannes Taberman. Lyssna också på våra tidigare poddavsnitt om Brexit, bland annat om Brexits rötter och förklaringar till hur vi har kommit hit, var vi står idag. Fortsätt lyssna på oss.